Vi ska titta lite grann på ett antal versar faktiskt här. Det är ingen vers som egentligen är huvudvers, utan det är många olika versar som vi ska röra vid ikväll. Och jag tänkte på det att ordet framgång är ju någonting som vi alla gillar. Liksom, vi vill ha framgång i det vi gör. Och faktum är att det är faktiskt Guds vilja att vi har framgång, att vi är framgångsrika. Ibland har vi den här idén liksom, nej, när man är kristen då ska allting vara svårt, det ska gå trögt, det ska vara jobbigt. Och det hör liksom till. Och det gör det på ett sätt så tillvida att vi är placerade i en värld som är fallen. Vi har ett motstånd mot oss från ett världssystem och också från en demonisk härskara. Så det är klart att det finns ett motstånd. Det är klart att det gör saker och ting jobbigt. Men det är ändå Guds vilja att vi ska vara framgångsrika i det vi gör. Och jag tänkte på det här. Att framgång eller framgångsrecept à la Bibeln. Framgångsrecept à la Bibeln, det är mitt, eller kvällens titel för predikan. Och jag tänkte på tre olika saker. En är att leva rent, en är att drömma stort och en är att arbeta hårt. Och där har du de tre ingredienserna, om man säger så, i det här bibliska framgångsreceptet. Leva rent, drömma stort och arbeta hårt. För er som var med i söndags så kommer ni ihåg att vi talade om att leva rent är en förutsättning för att vi ska kunna leva i vår potential. Vi har en potential som Gud har gett oss. Han vill att vi ska uppnå denna potential. Och om vi inte lever rent så gör vi inte det. Det blir tvärstopp. Och det här är någonting som vi tänker, ja, men jag är ju redan ren liksom, därför att jag tror på Jesus Kristus. Ja, i vår ställning är vi det, men kanske inte i våra hjärtan, kanske inte i våra tankar. Och vi måste också se det här att leva rent är en förutsättning för det här. Och många människor lever utifrån konceptet vad man föredrar. Det här är vad jag vill, det här är vad jag gör. Men vi kan också leva efter bibliska principer. Det här är vad Gud säger och det här är vad som är rätt. Även om det är så att jag inte känner för det just så, eller känner för det då att leva efter det. Så frågan är, lever vi efter vad vi föredrar eller lever vi efter principerna? Och jag tänkte på också vad det står i Hebreerbrevet 9:14 står det. Att ja, vi kan läsa det här så blir det lättare. Hebreerbrevet 9:14. Hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar så att vi tjänar den levande guden? Till Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Två saker här. Döda gärningar och ett samvete, ett rent samvete. Vad är det som händer när jag gör fel och inte tar emot förlåtelse? Ja, det är att jag får skuld. Och vad leder skuld till? Skuld leder till att jag gör döda gärningar. Det är med andra ord religion. Religion går ut på det. Att jag gör någonting gott för att kompensera mitt dåliga samvete. Men författaren till Hebreerbrevet säger här att nej, det fungerar inte så. Det är Jesu blod som renar. Och när jag blir ren renad av blodet, då har jag också ett rent samvete. Och när jag då tjänar Gud så gör jag det inte genom döda gärningar. Och det här är en princip som är unik för kristendomen. Ingen annan religion har detta. Inte ens kristendomen undervisar oftast detta. Men ni vet ibland hur man får den här frågan, eller man ställer den här frågan lite, ibland kanske så där lite slentrianmässigt. Man säger, hur är det? Och så säger folk liksom, ja, det är okej. Men det kristna livet är så svårt. Och man får den där känslan liksom, jag önskar liksom att jag slapp det här egentligen. Men man är ju tvungen. Men ingenting kan vara mera fel egentligen. Därför att det kristna livet är inte svårt. Vi har sagt det här många gånger. Det är omöjligt. Och det är först där som jag har en utgångspunkt. Om jag tror att det är svårt och jag tror att jag liksom genom mina ansträngningar ska kunna leva det, då har jag liksom redan slagit in på fel väg. Men om jag inser från början att det är omöjligt och jag förstår att någon annan måste leva detta livet åt mig, genom mig, ja, då har jag en helt annan förutsättning att finna glädje i det kristna livet. Och Gud har gett oss den här möjligheten i Ordspråksboken 13 och vers 15. Så står det att överträdarens väg är svår. Det står i svenska bibeln står att de trolösas väg är sig lik. Titta lite olika översättningar. De trolösas väg är svår och så vidare. Men själva konceptet, själva idén här är att det är inte lätt att leva ett liv som är emot Gud. Det vill säga, om jag bryter mot hans lag, och då talar jag inte om 10 Guds bud och så vidare, men jag bryter mot allt det som är Guds vilja för mitt liv, då blir det inte lätt. Vi tror det. Liksom vi har en fantastisk förmåga som människor att leta efter genvägar. Det vill säga, det finns ett mål. Här är jag, där är målet. Finns det en lättare väg? Och liksom, kan jag på något sätt snedda över och komma dit snabbare, då är jag villig att ta också risker. Det är helt otroligt. Och vad som händer då är att när vi liksom gör de här, tar de här genvägarna, vi kompromissar, vi går liksom händelserna i förväg, vi gör inte riktigt det vi ska, vi försöker liksom att komma undan. Då är jag en överträdare. Jag överträder det som är Guds vilja. Och min väg är svår. Allting blir svårt. Och ju mer jag försöker hitta de här genvägarna, ju lättare jag försöker göra det för mig, ju svårare blir min väg. Och man ser det här väldigt. Och Jesus säger i Matteus 11:30 att min börda, eller mitt ok, är milt. Och min börda är lätt. Och det är inte så att han stod och talade till ett antal människor som hade väldigt fysiskt tunga jobb. Och säger att jag har ett ok som är väldigt lätt här. Och den börda som ni behöver bära, liksom, den väger bara några kilo jämfört med det här som ni konkar runt på nu. Det är inte det han säger. Han talar inte om fysiska bördor. Han talar om andliga bördor. Det vill säga bördor som fariseerna la på folket, det vill säga olika andliga religiösa bördor som ingen kunde bära. Till exempel att jag skulle hålla lagen för att bli rättfärdig i Guds ögon, vilket är en total omöjlighet. Och så det är svårt, men det är möjligt. Nej, det är omöjligt. Mm. Det är det skillnaden. Och det var det som han opponerade sig mot. Han säger att mitt ok är milt, min börda är lätt. Varför? Jo, därför att när ni kommer till mig, då börjar ni med frihet. Ni uppnår inte någonting. Ni börjar där. Ni börjar liksom med en ny ställning i mig. Och därifrån utgår allting. Så Gud har gett oss en utrustning. I 1 Johannes 1:9 står det att bekänn era synder, så Gud trofast att förlåta er och rena oss från all orättfärdighet. Och varje gång jag syndar, varje gång jag gör någonting, så kan jag bekänna inför Gud. Han förlåter mig, jag har ett rent samvete. Och nu har jag också möjlighet att bli fylld med Guds ande. I Efesierbrevet 5:18 står det att vi ska vara fyllda med Guds ande. Och det intressanta är att det står som ett imperativ, det vill säga det är en befallning. Det är liksom inte ett alternativ att vill ni vara fyllda med Guds ande, så kan ni ju. Det är en bra alternativ. Nej, det är liksom en befallning. Och det intressanta är att när man studerar det i kontexten, i sammanhanget, så ser vi att det är någonting väldigt stort. För att ibland så kommer man från karismatisk bakgrund, så tror man ofta liksom att vara fylld med anden, det betyder egentligen ungefär som en flaska. Man skruvar av korken och så är det tomt, och sen liksom så fyller man upp sig. Ja, nu är jag fylld med anden, ungefär som en som en termometer så här som stiger. Men faktum är att det talar inte om ett innehåll på det sättet. Det talar egentligen om att anden är orsaken till att jag blir fylld. Med vad då? Med Guds fullhet. Vad är det anden har för uppgift i Johannes 14? Johannes 16, 14. Det står att han ska förhärliga Kristus. Så anden har inget uppdrag i sig. Anden lyfter upp Kristus. Precis som Kristus lyfte upp fadern när han var på jorden och förhärligade fadern genom sitt liv och sin död, så förhärligar den helige ande i kyrkans tidsålder det som Kristus gjorde på korset när han var på jorden. På det sättet fungerar treenigheten. Och så när det står att vara fylld med Guds ande, så handlar det om att vara fylld med Guds pleroma, det vill säga fullheten av Gud. Allt det som är i Kristus ska vi vara fyllda med. Och anden är medlet för detta. Det vill säga, det kan inte ske utan anden. Och det kan inte ske om jag inte är ren. Om jag inte har bekänt min synd. Om jag inte har ett rent samvete. För har jag inte det, ja, då slår jag in på de döda gärningarnas väg. Och den vägen är väldigt svår. Så därför behöver vi leva rent. Och jag tänkte på att det är en förutsättning. Och vi lever också i en tid där det finns moral, men den är kanske omdefinierad. Vi lever i en tid när man på något sätt inte tar den här delen av skriften på allvar, att leva rent. Vi bör göra det, vi måste göra det, för att det är förutsättningen för att vi ska kunna leva i vår andliga potential eller uppnå vår andliga potential. Men när vi gör det, när vi lär oss att vandra med honom, när vi lär oss att ta på oss hans milda ok och hans lätta börda, då har vi en fantastisk utgångspunkt. Och det är då som vi kan börja drömma stort. Det är den andra punkten. Vi sa den första punkten är att leva rent. Den andra punkten är att drömma stort. Och där har vi också en sån här grej som många gånger man tänker sådär liksom att drömma stort liksom. Men Gud vill ju inte att jag ska bli någonting. Gud vill ju liksom bara att mitt liv ska vara väldigt litet och väldigt jobbigt och väldigt segt och trögt och så vidare. Men ingenting kan vara mera fel. Gud har fantastiska planer för våra liv som vi inte har någon aning om. Och ibland så tänker man bara liksom, vad är det? Ibland kan det vara skrämmande. Många människor vill inte ens drömma med Gud därför att man tänker att tänk om Gud har kallat mig till det här. Nej tack! Så jag stänger hellre av alla mina sinnen och säger, Gud, jag vet ingenting om att du har en kallelse för mitt liv. Och jag lever på i mitt lilla, lilla liv. Det går trögt, det går ännu trögare och det går supertrögt. Därför att jag drömmer inte med honom. Och jag tror att jag har berättat den här historien tidigare någon gång. Och kommer ni ihåg den så får ni stå ut med den. Men i vår församling i Österrike, så för många år sedan, så var det en man som kom till tro. Och han var då en tonåring, övre tonåring skulle jag gissa på. Och han hörde vår undervisning och han hörde det här att vi är döda med Kristus, men vi är levandegjorda i honom. Så han satte upp en lapp eller en skylt på sin dörr till sitt rum där det stod idag dog jag. Vad han menade med det var att idag kom jag till tro, men den gamla människan har dött. Och hans mamma blev alldeles förtvivlad när hon såg den där skylten, liksom, vad menar han? Så, men du lever ju, ja, men idag dog jag. Och det var så intressant därför att den här killen, han hade suttit instängd i sitt rum som tonåring, och pastorn där, Han frågade honom en fråga. Han sa efter ett tag liksom, för han fortsatte, han levde sitt lilla liv, och han sa, vad har du en dröm? Ja, jag har en dröm, sa han. Men den vill jag inte ens berätta om. Så här, ja, men berätta liksom. Ja, men det är ju självklart att inte Gud vill att jag ska göra det. Så, ja, men vi, du vet inte, berätta. Så han sa, ja, men jag skulle vilja bli en läkare. Ja, okej. Men alltså, kanske det är det som Gud vill med ditt liv. Och han blev väldigt uppmuntrad av den här pastorn att bli en läkare. Han sökte in, han kom in, han studerade, han blev en läkare. Och jag hörde honom, han kom till Baltimore en gång. För han var på besök i USA. Han hade varit på en konferens i Kalifornien. Där hade varit 500 läkare i ett rum. Alla experter på ett visst område som också var hans expertis. Och han hade fått ge sitt vittnesbörd klockrent där. Och jag tänkte på det liksom. Från ett litet tonårsrum i Österrike. Ingen vision bortom det här lilla, lilla livet. Idag dog jag, började ett nytt liv. Till en läkarkonferens, 500 personer framför sig i Kalifornien. Där fick han ge sitt vittnesbörd till människor som uppenbarligen har stort inflytande i sina liv. Vem vet vad Gud kan göra? Det är bara ett av exempel på många, många andra. En annan jag tänkte på det är från min mammas sovrum. Så ser man in till grannens trädgård. Och det är en kille där som har, jag kan gissa på att han är 12-13 kanske. Han har satt upp en liten plattform. Han har en målbur och sen en plattform. Han kan använda den när som helst och det är några lampor där liksom. Så han kan träna, skjuta med puckarna hela tiden. Ibland hamnar de in i vår trädgård också. Och jag tänkte på det här liksom, och tittade på den där lilla killen där. Han är där både sommar och vinter och skjuter sina puckar. Och liksom, vad tänker han? Han tänker givetvis att han ska bli som Peter Forsberg eller Börje Salming och spela i NHL och liksom vara någonting stort. Och det är en naturlig dröm. Och det är inget fel med det. Men vi är skapade för att drömma. Varför har Gud gett oss fantasin? Jag säger, detta universum är hur obegränsat stort som helst. Men i våran tanke och i våran fantasi så kan vi resa från ena änden av universum till den andra änden. Om det nu finns något sådant och hur stort det nu är. Men det som vi känner till. Bara på en enda sekund. Liksom vi reser miljarder ljusår i tanken så här. Vad betyder det? Det betyder att Gud har lagt ner i oss en fantastisk förmåga att drömma. Och jag tror att det som Gud vill för våra liv, det är inte mindre än vad vår fantasi kan producera. Och nu menar jag inte fantasi i mänsklig bemärkelse, liksom några dumheter, liksom, ja det är dina fantasier. Men jag menar bara liksom vad vi kan drömma med Gud. Och vi behöver bibliska värderingar, vi behöver andliga mål och vi behöver ett gudomligt levande. Detta är förutsättningar och jag tänker på liksom hur vanligt det är att kristna inte har någon vision bortom vad man har idag. Precis. Och jag tänker på vad det står i Ordspråksboken 29:18. Ordspråksboken 29:18. Kan slå upp det bara för att stanna upp ett ögonblick. Jag vet inte. I 29:18. Utan uppenbarelsen går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Utan uppenbarelsen går folket vilse. Det översätts ibland med att utan en vision går folket under. Och det betyder att om jag inte har någonting som är satt framför mina ögon, som är fräscht dagligen, då kommer jag att gå under. Det betyder inte att jag dör fysiskt, men det betyder att jag stannar upp i min vandring med Gud. Därför behöver jag drömma stort. I första Samuelsboken 17 så har vi berättelsen om kung David. Och vad gjorde David? Jo, han slogs mot Goliat. Och för er som har studerat det här lite mer ingående, Goliat var en gigantisk man. Än idag, även i kulturer som inte har kristen, eller länder som inte har kristen kultur, så används ofta det här ordet liksom att David och Goliat liksom. Alltså det har blivit ett koncept, det här att den lille mot den store, den svage mot den starke, och den lille vinner mot den store, den svage vinner mot den starke. Så vi ser dessa ting, och det är helt fantastiskt att David blev en krigare av stora mått. Han blev sedan befälhavare för Israels trupper. Och han blev så småningom deras kung. Men var började det? Det började ute på ängarna. Där han gick som en ung tonårskille. Och vaktade får. Och det står att han vaktade de här fåren. Och jag vet inte vem jag helst möter. Goliat eller en björn eller ett lejon. Men det står att han slogs mot björnar och lejon. Gud måste övernaturligt ha utrustat denna unga kille. Med en förmåga att försvara sina får. Därför att det verkar som att han handgripligen slogs mot dem. Och det är inte fysikaliskt möjligt om inte Gud är med. Men jag tänkte på det. Liksom att det började där. Vad tänkte David i sina sinnen? Han var en gudsman och han visste att Israels armé stred för det rätta. Och han skulle vilja vara en del av den. Men han var inte gammal nog. Han hade inte fått förtroende att göra det ännu. Så han var satt att vakta fåren. Men i den rollen så tänkte han och drömde liksom att här kommer en björn nu. Här kommer ett lejon. Tänk om det liksom var en filisté istället. Så han drömde. Och Gud uppfyllde den här drömmen. Och en dag kom det. En dag så kom befordran. Liksom helt plötsligt när vi tjänar i en viss roll. Liksom människor tänker, ja, när jag gör det, ja, då ska jag tjäna Gud. Och när det blir si och när det blir så. Hitta ett område, hur litet det än är, och tjäna trofast. Det är där som jag vinner människors förtroende. Det är där som Gud ser till min trofasthet och säger, aha, nu kan jag sätta in det på nästa nivå. Och det är så det fungerar. Dröm stort, men leta inte efter genvägarna. Därför att genvägarna blir senvägarna. Och det är där som den här överträdelsen blir så svår. Därför att jag lever i mitt skuldtyngda samvete. Och jag försöker hela tiden att göra någonting som lättar upp det. Och jag lever i döda gärningar. Hela mitt liv är bara en hel samling av döda gärningar. Och det är det absolut värsta. Det finns ingen glädje i det överhuvudtaget. Så lev rent. Dröm stort. Och sedan arbeta hårt. Och jag vill läsa från Ordspråksboken 22. Vi är redan i Ordspråksboken så vi kan bara backa ett par kapitel. 22 och vers 29. Ordspråksboken 22-29. Ser du en man eller en kvinna som är skicklig i sin syssla, han får träda i kungars tjänst och behöver inte tjäna vanliga människor. Är det så att om jag nu är skicklig som elektriker, så behöver jag inte gå till radhusen och liksom dra ledningar åt vanliga arbetare och tjänstemän. Utan då kommer jag automatiskt att dra ledningarna på Drottningholm. Det är uppenbarligen inte riktigt så det betyder. Men det betyder att om jag gör mitt arbete helhjärtat så som inför Gud, då är Gud, lovar Gud att han ska befordra oss. Att vi ska stå inför kungar. Gud ska öppna dörrar som vi inte trodde var möjliga. Och det är detta som är hemligheten. Allting det som vi har, liksom, hur fick vi det? Genom att ta en genväg? Nej. Genom att tjäna, genvägarna blev senvägar. Genom att tjäna Gud i det lilla. Det är där som Gud friköper vår potential. Och jag tänkte på detta. Som det står i Kolosserbrevet 3:17 och 3:23. Jag kan avsluta med de två verserna där. Kolosserbrevet 3. Kolosserbrevet 3:17 står det. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Och så vers 23. Vad ni än gör det av hjärtat som om ni tjänade Herren och inte människor. Här har vi visdomens ord verkligen. Och bara i all enkelhet, jag bara summerar de här tre stegen. Framgång, alla Bibeln. Tre punkter. Leva rent. Det är en absolut förutsättning för att Gud ska kunna verka i våra liv. Hur gör vi det? Genom att bekänna vår synd. Genom att låta oss bli fyllda med anden. Genom att söka honom på område efter område. Och leva med honom i gemenskap med honom. Drömma stort. Förutsättningen att vi har ett rent samvete. Då kan jag också drömma med honom. Jag behöver inte liksom drömma om någonting som jag vill bränna upp i köttet. Utan någonting som förhärligar Gud. David ville bli en Israels krigare. Och han blev det. Men det började på ängarna runt sin faders ägor. Och arbeta hårt. Vi ser det här att Gud lovar att befordra den som verkligen jobbar hårt på de områdena vi har hamnat liksom. Och ofta så drömmer vi oss bort i något annat sammanhang och tycker inte att det vi gör är viktigt. Men pröva Gud på den plats jag är och se om inte han verkar bortom mina begränsningar. Han gör det. Så här har vi ett framgångsrecept. Leva rent, drömma stort och arbeta hårt. Det är biblisk framgång. Och det är någonting som vi tar till oss idag. Herre, vi ber för de här tankarna att du välsignar dem för våra hjärtan, till våra hjärtan. Och vi ber att du välsignar oss nu när vi samtalar runt de här tankarna i ditt namn. Amen. Amen.